På tal om 50-årsjubileum så var det så att djävulen kom på besök till en kyrka. Och alla blev så rädda, alla bara sprang för livet. Men så satt det en äldre herre längst bak och han satt kvar. Så djävulen frågade honom, men alla andra har ju varit så rädda för mig och de har sprungit all världens väg. Hur kommer det sig att du törs sitta kvar? Jo, men jag har varit gift med din syster i snart 50 år sedan. Så kan det vara. Ja, hörni, den senaste halvåret så har jag känt ett visst allvar som inte tidigare. Dels när man ser på utvecklingen i vårt samhälle och dels också händelser som har hänt. Det är nämligen så att flera unga i vår bekantskapskrets har helt enkelt bara fått lämna det jordiska helt plötsligt. Och jag ska beröra det lite senare, men först ska vi läsa från Matteus 25, 1-13. Och det var så att jag kom att tänka på den här berättelsen om de 10 jungfrurna. De 5 förståndiga och 5 oförståndiga. Och jag tänkte på att, ja men, det har man inte hört någonting om, i alla fall inte vi, där vi är. Jag har inte hört det predika sedan jag var liten och satt i Eskilstuna, Philadelphia. Och jag kommer inte ihåg så mycket vad som sades, jag bara kom ihåg allvaret i den berättelsen. Att vara redo och att ha olja i sin lampa. Vi läser den, 25 kapitlet, första versen. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. Det står facklor här med lampor i annan. Jag tycker egentligen bättre om lampor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor eller lampor. Det oförståndiga sa till det kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. Det kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Och just det här jag sa, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Varken för vårt jordeliv slut eller för när Jesus ska komma och bjuda till bröllopsfesten. Vi hade en ung pastor på Hönö. 2 dagar innan var jag i kontakt med honom. Sen får han alltså 39 år gammal en hjärnblödning som inte går att stoppa. Och några dagar senare är han borta. Och alla sitter med frågetecken varför. Han var älskad, omtyckt och hade ett fantastiskt arbete. Väldigt fin kille. Vår pastor, 49 år, 50 år var han när han dog, fick helt plötsligt cancer. Det var alltså svärsonen till vår gamle pastor som hade startat en kyrka från ingenting, gått till 700 på bara några år. Har planterat så där ett 15-tal kyrkor i Nicaragua som missionsarbete. Fantastisk lovsångsledare, en otroligt begåvad kille på många, många områden. Och helt plötsligt får han bara lämna och sluta. Det gick inte att stoppa det. Och så strax innan vi åker hem hit så får jag ett sms från en väninna. Min väninna som sköter om åt oss när vi är här. Min son dog igår kväll. Han bara gick och la sig 37 år gammal och vaknade aldrig mer. Och ingen vet ännu vad som har hänt. En sån fruktansvärd chock. Och när det gäller de två första exemplen så vet vi exakt var de är hos Gud. Och det är en fantastisk tröst. För vi sörjer inte som de som inte har något hopp. Eller hur? Men den tredje är jag inte säker på. Det märkliga är när folk står vid kistor och begravningar, och nu ska jag inte bli tung här, men så här, det är livet, va? Och då står de och talar, det kan vara någon kändis som har gått bort och man vet vilket liv de har levt, men samtidigt står man där och säger, ja, nu är han i himlen, nu är han en ängel, eller hon en ängel, och tittar ner på oss. Då är alla i himlen, alla vill till himlen. Och så var det med de här jungfrorna, alla ville till himlen, man var stadda mot samma mål. Men fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Det räcker inte bara med viljan. Och vi dömer inte vem som kommer till himlen. Men jag tror att Bibeln ger oss ett rättesnöre för hur man ska leva för att komma ända fram. Det står till och med om det som profeterar, driver ut demoner i Jesu namn. En del av dem kommer Jesus och säger, jag känner er inte. Det är väldigt allvarligt. Hur ska jag bära mig åt för att komma till himlen? Första steget är naturligtvis att ta emot Jesus i ditt hjärta. Till syndernas förlåtelse. Och man kan ju tycka så här en del. Ja, men jag kan ju Bibeln och jag har ju varit med sedan första början. Och jag har suttit i kyrkan. Jag kan alltihop och jag tror. Men du måste avgöra dig. Du måste be Jesus om dina synders förlåtelse. Och låta honom ta hand om ditt hjärta. I Johannes 3:1 står om Nikodemus. Som var lärare i Israel. Han var väl teolog kan man säga. Eller hur, Sten Gunnar? Han kunde alltihopa. Och det märkliga var att han trodde till och med i motsats till många fariser, flesta. Att Jesus var sänd av Gud. Med tanke på det tecken och under som han gjorde. Han trodde att han var gudasänd. Och så säger han till Jesus, vad ska jag göra för att komma in och få del av himmelriket? Och Jesus säger, du måste bli född på nytt. Och Nikodemus som är intellektuell, han kan inte riktigt fatta det där. Va? Ska jag gå in i livmodern igen och bli född? Det går inte in här. Men så är det. För det är andligt. Man förstår det inte. Man tror. Och man blir född på nytt. Du måste bli född på nytt. För att få del av himmelriket. Hur svårt är det? Inte så svårt. Vad sa rövaren på korset? Han bara vände sig till Jesus och sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Tänk på mig. Det var allt som behövdes. Från och med idag ska du vara med mig i paradiset. För Gud ser till hjärtat. Andra steget för att komma till himlen. Ska jag ta er hela vägen här. Lev ett kristet liv. För det är en frukt av frälsningsupplevelsen. Hur ska jag leva då? Det finns en bibel. Psalmen 119, 105 versen säger, ditt ord är mina fötters lykta. Nu har vi lampan där igen. Och ett ljus på min stig. Och då är det väldigt viktigt att man inte tummar på det här ordet och gör det lite bekvämare för sig. För det händer numera att man tar bort lite här och ändrar lite där och ja, men nutidsmänniskan kan väl inte leva på det här viset. Guds ord består för Gud är densamme som han var och kommer att förbliva och är. Man kan inte och får inte ändra Guds ord. Vi har en lykta. Och jag tror heller inte att man kan leva hur som helst om man är kristen och tror att man fortfarande får vara inom beskyddet av Jesu blod. Det kanske inte talas så mycket här hemma heller om blodet, försoningen. Blodets beskydd sa vi ofta förr, och det gör jag fortfarande. Varenda dag ber jag om blodets beskydd över var och en av mina familjemedlemmar och oss själva. Vad är blodets beskydd? Jo, det är det som Jesus gjorde på Golgata. Kraften finns i försoningen på Golgata. Talet om korset, det är en dårskap för de som inte tror. Men en kraft till frälsning, alltså till räddning för den som tror. Vi behöver be. Det är inte någon formula, men jag tror att det är väldigt viktigt. Det ligger en kraft till detta att be om blodets beskydd. Och sen att leva i detta. Tredje steget, be om kraft. Oljan. Oljan ser jag som den helige andes kraft. Och jag har visserligen varit frälst och kristen hela mitt liv sedan barnaåren. Växte upp i Eskilstuna, Millan, Christer. Jag var med när ni blev ihop. 14 år var ni. Och gick hand i hand. Och det tog inte slut. Nej då. Och Millan och jag, vi sjöng i trio. Och vi bildade en trio som heter E3. E3 gick utanför Eskilstuna på den vägen. Så vi satte bilen. Sol med Millan och jag, och vi bildade trio. Och hade jättekul faktiskt. Ja. Så jag var med hela tiden. Men när jag kom upp i 45-årsåldern så hade min kraft tagit slut. Och jag var så innerligt trött på slentrianen i kyrkan och tyckte inte att jag fick någonting. Så jag hade fått nog, och jag satt hemma framför tvn på söndag morgon och drack kaffe och rostat bröd. Och så tittade jag på Robert Schuller, för att han var positivt tänkande. Och ni vet att jag hade ju varit deprimerad sedan jag var liten. Hade jag lidit av depression, och det blev inte bättre. Och jag blev inte av med det vad jag än gjorde och vem jag än konsulterade. Det gick bara inte. Och jag hade inte direkt bett till Gud. Jag hade bara liksom gett upp. Ja, jag får väl leva på mina gamla välsignelser. Och sen försöker jag och ta till mig vad Robert Schuller säger. Och så vänder jag varje morgon mina negativa och ibland ångestfyllda tankar till positiva. Och det blir man ganska slut på, eller hur? Och sen var det en sån här örnklubb man skulle få gå med i. Om man är en Eagles Club, då skulle man betala $60. Och för 20 år sedan var $60 ganska mycket pengar. Men jag klämde till och skickade in en talong, och så köpte jag den örnen som såg så fin ut. De snurrade den på tv och tänkte, den kan ju sitta någonstans hemma. Och sen kom den i lådan och höll på att få slag. Den var så förfärligt ful. Men jag satte upp den på mantelhyllan bara som... för det här bibelordet som stod Jesaja 40:31. Men det som litar till Herren får ny kraft så som örnen. Vad är det med örnens vingar då? Ja, men örnar behöver ju inte flaxa, va? De har starka vingar, och så bara seglar de. Sträcker ut dem och så bär vingarna. Och de behöver inte jobba någonting, va? Fantastiskt. Örnar är fantastiska. Så jag satt där och väntade. Och sen var det ju så att jag inte, som jag sa, hade bett direkt Gud om att det skulle, någonting skulle hända. Men han såg mitt hjärtas bön. Och det här är en vers som ofta kommer till mig och som jag ofta får hjälpa andra med i bönen. Jesaja 65:24. Innan de ropar svarar jag dem. Medan de ännu talar, bönhör jag dem. Vad fantastiskt. Gud ser precis vad vi vill och behöver. Innan vi ens har uttalat orden. Och medan vi bara uttalar dem, kan prata om det tillsammans, så hör Gud. Och han kommer med ett svar. Och en dag kom svaret bara. Det drabbade mig 1993 i duschen, när jag städade duschen. Vet ni hur man är klädd när man städar en dusch? Man är inte klädd ens för att gå på bönemöte. Och där har jag radion på, och så säger evangelisten så här. Se om jag kommer ihåg. Jo. Om du låter tillfället gå förbi dig så missar du välsignelsen. Och det bara drabbade mig när jag stod. Lovsjung Herren, sa han. Och det där hade jag inte kläm på då, för jag tyckte det var jättetjatigt. Så att jag tänkte, okej. okej, det här är mitt tillfälle. Och nu vet man talar ibland om ett window of opportunity, ett fönster av ett tillfälle som man liksom får ta tag i. Och jag tyckte jag har ju ingenting att förlora. Nu tar jag tag i det här tillfället, nu, precis nu. Och så skurar jag, och så öppnar jag munnen och så börjar jag lovsjunga Herren. Och sen gnodde jag lite mer och sa, ära vare ditt namn. Mitt i vardagen, va? Och jag fortsatte, jag dammade, och till slut hamnade jag, lång historia kort, på sängen där Gud bara kom som ett moln över mig där jag låg. Och vet ni vad som hände? Jag låg på Guds operationsbord. Och här börjar minnesbilder bara rullas upp för mitt inre. En efter en efter en efter en efter en. Flera timmar. Och sen fylldes jag av glädjen, en outsäglig glädje. Som man ibland har sett ner lite på. Det gick bara inte att sluta skratta, förstår ni? Det var som ett nytt dop av den helige ande. Och jag brukar säga, på 1,5 år slutade inte jag skratta. Jag skrattade precis allting. Och det hjälpte mig att överleva. Men vad hände då? En del säger, jag håller än. 20 år senare, jag har inte varit deprimerad en dag. Så sant att Gud är mitt vittne har jag inte varit, fått tillbaka depressionen. Ha? Gratis. Jag tog tag i tillfället. Jag fick kraft. Jag fick olja. Och jag blev en ny människa. Fjärde steget. Du behöver bli andedöpt. Det är oljan. För att orka ända fram. I den tid vi lever i så är det viktigare än någonsin. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Nu är kraften där igen, att bli mina vittnen. Kommer du till himlen ändå? Naturligtvis gör du det. Men du får lättare att hålla dig vaken och inte falla i slummer. Och inte bli så påverkad av den sekulariserade världen som vi lever i. Det är så lätt att rationalisera bort. Och att falla in i mönstret för att bli accepterad. Men vi har alltid varit lite sådär att vi har gått vår egen väg. Och jag vet inte om det är lättare kanske i det sammanhang vi är. Det kan vara svårt med trycket ibland. Men då behöver du den helige ande som hjälp. Jag ska berätta en liten sak till just om detta. Jag har en evangelistsyster som heter Barbro Wallin. Som ni känner igen, de har varit mycket i Södertälje. Och det är tack vare henne jag är andedöpt, Hanna och Åke i Eskilstuna. Den kvällen var du med också, Milan. Hela ungdomsskaran blev andedöpt i lilla salen. 50-tal, många av dem blev sedan missionärer, pastorer, evangelister och annat. Och häromdagen så sitter hon i Stockholm. Och får hon höra talas om en alkoholist nere i Småland som har blivit frälst. Och då sa hon till dem vännerna där nere, men ni måste se till att han blir andedöpt, sa hon. Ja, men hon vet, för hon var gift med en före detta alkoholist. Så då sitter hon i Stockholm och går på möte för att lyssna på en talare här i veckan. Men så känner hon hur Guds ande kommer över henne och manar henne att be för denna kille som heter Eskil. Du ska be för Eskil. Hon kom inte från det. Hon kunde inte koncentrera sig. Hon satt bara och bad för Eskil att han skulle bli andedöpt. Detta var på pingstdagen. På pingstdagen kommer Eskil in i kyrkan nere i Småland. Och känner, har han sagt efteråt, hur så fort han kommer in, hur Guds ande bara kommer över honom. Och han sitter hela mötet och hör predikan om andens dop. Och går fram och blir så där riktigt härligt andedöpt och sa, nu kan inte jag. Jag kan nog inte sova en natt, sa han. Jag kan nog inte prata svenska. Tänk vilken koppling i den helige ande. Barbro som inte känner Eskil, men har hört talas om honom. Och Gud manar henne att sitta där och be för honom hela tiden. Tills han kommer igenom här nere i Småland och får kraften. Så somna inte för hårt. Se om ditt hus och se till att du har olja så att det räcker. Reagera inte med likgiltighet när orättfärdighet och synd kryper in i din närhet, utan stå upp för sanningen. Framförallt, låt inte ljumheten slå sina klor i dig. Det är så lätt att bli ljum. Nu är det ljum, står det i Uppenbarelseboken 3:16. Därför ska jag spy ut det ur min mun. Alltså, det är bättre att vara varm eller kall. För är man ljum så är man liksom inte medveten om sin situation alla gånger. Eller hur? Man tror att man är okej. Men det är man inte. Varm eller kall. Med Jesus är det svart eller vitt. Ja eller nej. Jag är vägen, sanningen och livet. Så vad jag ville den här morgonen. Jag ville försäkra mig om att du kommer till himlen. Och om du har det minsta tvivel, om du inte är riktigt säker, då behöver du säga ja till Jesus den här morgonen. Efteråt kommer vi ha en bönestund här. Men först nu vill jag att vi alla ger bön. Sluter våra ögon och så ska jag fråga om det finns någon som inte är riktigt säker på om du skulle dö nästa ögonblick. Vet du vart du går? Är du inte riktigt säker så räck upp din hand och vi bara ska ta med dig i bön. Du behöver inte komma fram, vi ska bara be för dig. Har vi en, två, någon till, tre, någon mera? Då ska vi be tillsammans, bara en enkel bön. Och då ber du med mig, vi ber allesammans efter mig. Jesus, förlåt mig min synd. Rena mitt hjärta. Byt ut mitt hårda hjärta mot ett varmt hjärta. Tack att du dog för mig. Hjälp mig att leva för dig resten av mitt liv. Tack Jesus att du har hört min bön. Amen. Och nu kan jag tala om för dig att om du bad den bönen med mig så är du frälst. Men efteråt får du komma fram. Och vill du ha mer av Jesus, kom fram. Vill du bli andedöpt? Och jag tror att det är väldigt bra när man har bett en sån här bön att någon får kontakt och att vi får bedja med det och lägga händerna på dig efteråt. Nu ska vi sjunga lite till.